Jag heter Mikael Pavlo, arbetar dagligdags på advokatfirman Lindahl. Och vi har funnits sedan 1918, så därför kör jag med utskrivna PowerPoint här istället för med dator. Det brukar alltid gå åt pipan om man försöker på sånt. Jag hade tänkt prata lite om juridiska aspekter som vi redan har kommit in på till ganska stor del. Och jag valde då en alternativ underrubrik som jag hoppas alla ser där. Hör upp blindstyre. Jag vet inte om detta säger alla någonting, men det är ju så att när man pratar om abuse så blir det ofta lite lätt någon typ av lyteskomik över hela. Därför att tekniker som inte kan juridik ska hantera ärenden som man kanske kan tycka att polisen ska hantera. Och ibland så vänder man sig då till juristerna som inte kan teknik. Och så pratar man om varandra, man har olika definitioner på saker och ting och det är otroligt svårt att förstå varandra. Hör upp blindstyre, det är den fenomenala svenska översättningen på en film med Richard Pryor och Jean Martin. Där den ena av dessa skådespelare spelade döv och den andra blind. Och det finns en väldigt känd scen då där den blinde ska köra bil medan den döve då ska försöka förklara hur denna bilkörning ska gå till. Och så känns det ibland som den här abuse-diskussionen fungerar. Det vill säga att man sitter och pratar med varandra och man har rätt dålig koll på vad som egentligen sägs. Men framåt kommer man i alla fall, det kan man vara säker på. Frågan är bara var det slutar. Som jag ser det så finns det väl egentligen två typer av abuseansvar. Ett civilrättsligt ansvar som är reglerat i lag. Också i avtal som vi har hört. Netikett kommer in här. Och det är företrädesvis då, de här avtalen, det är ju framförallt i de fall som vi pratar här mellan kunden, alltså konsumenten eller företaget och ISP. Man har också ett straffrättsligt ansvar som kan bli aktuellt och det är ju uteslutande reglerat genom lag. Man kan alltså inte avtala att någon ska sitta i fängelse och det är väl tur det kanske. Man kan tänka mig att vissa av de här organisationerna i och för sig gärna skulle se att det kom in sådana klausuler i avtalen, men vi är inte där än. De här lagarna är huvudsakligen samlade i brottsbalken. För alla jurister här så är det här otroligt trivialt. Men som sagt, vi ska försöka befinna oss på samma spelplan i alla fall. Om man då som jurist tittar på de olika abuse-situationerna. Så finns det ju ett antal olika sätt att knäcka abuse-ägget på. Man kan väl säga som så att förutom att dela upp det i civilrätt och straffrätt och avtal och brottsbalken och lagar och netikett så kan man också titta på vad som egentligen händer och vem som utför så att säga det som händer. Normalt så är ju inte ren vidarebefordran av trafik åtminstone straffrättsligt ansvar, ansvarsgrundande. Man kan tänka sig att det kan bli det i vissa fall, trots allt. Om man till exempel som, för att svara lite på den debatt, eller kommentera lite den debatt som var tidigare. Om man känner till att det pågår ett grovt upphovsrättsintrång och bara sitter passivt och tittar på som internetoperatör så kan man tänka sig att det successivt inträder någon typ av medverkansansvar till det här upphovsrättsintrånget. Vi har inte sett det här prövat egentligen. Men man kan ha det som en liten teori i bakhuvudet i alla fall till varför exempelvis Telia agerar som man gör. Det finns ju olika typer av värdtjänster som vi jurister väljer att kalla det. Hosting, säger andra. Normalt motsvaras det i så att säga, den juridiska terminologin av elektroniska anslagstavlor. Och vad det är för någonting ska vi prata om sen. För det är också någonting som behöver definieras naturligtvis så att man förstår vad man pratar om. Så det är olika typer av innehållstjänster. Man kan producera eget innehåll eller så kan man distribuera andras. Innehåll kan ju också vara e-post exempelvis. Det behöver inte bara vara någonting på en webbsida vilket man kanske lätt förleds att tro när man pratar om innehåll. Civilrätt. Det handlar ju framförallt då om skadeståndsfrågor i abuseärenden. Och det är ju egentligen då skadeståndslagen som man faller tillbaka på. Så det finns en lag som reglerar hur skadestånd ska utdömas och i vilka fall. Men normalt så är det egentligen då ett avtal mellan användaren och internetoperatören som slutligt bestämmer hur det ska se ut. Ja, där kom det.
Hur måste avtalet vara?
Det där är ju väldigt problematiskt, därför att å ena sidan så ska, framförallt om vi pratar med konsument, förstå vad konsumenten avtalar om. Man kan inte avtala hur som helst. Om jag drar till något exempel här så får jag Konsumentverket på mig. Får man tillbaka den här pastejen. Men man kan alltså inte ha allt för så att säga, drakoniska villkor gentemot en vanlig användare i alla fall. Gentemot ett företag kan man ha ganska hårda villkor. Men sen finns det ett annat problem, och det är ju så att säga att dels måste konsumenten förstå att han har ingått avtalet, och han måste förstå vad han har ingått för villkor. Så det är så att säga en komplexitet där.
Jag har svårt att tänka mig att de här bredbandsavtalen som jag har vanliga är på den detaljgrad, minst inte det som jag undersökte, inte på den detaljgrad att jag skulle kunna härleda någon anledning till att bli avstängd annat än just brottsbalksbrott. Inte om godtycklig att producera något innehåll och sådana där grejer. Det har inte jag riktigt sett att det står med i avtalen. Jag har inte läst alla avtal. Jag har mer en fråga till Telias avtal också.
Jag vet inte om Telia kan kommentera det i
och för sig. Jag tycker att det verkar som.
Står det i de här avtalen att man inte får handla servicetjänster från privatpersoner?
Ja, det varierar ju väldigt mycket, men det kan ju vara så. Sen kan det finnas, i vissa avtal finns det exempelvis det som är populärt nu, att man delar VLAN så att säga med var och en. Det får man ju inte göra enligt vissa avtal, det står ju uttryckligen så att säga. Men vissa andra saker som man kan tycka borde vara tydligare beskrivet kanske inte är så tydligt beskrivet som det borde vara. Om vi kikar lite vidare här på just skadeståndsproblematiken. Så det som står i skadeståndslagen, det är egentligen att den som då vållar person, det vill säga på någon fysisk person, eller sakskada uppsåtligen eller oaktsamt, det vill säga man är klantig helt enkelt, ska ersätta den skadan. Och personskada har man ju rätt svårt att tänka sig några exempel på i abuseärenden. Det är väl kanske möjligt, men i praktiken. Vad som inte ersätts, det är så att säga rena ekonomiska förluster. Till exempel att man går miste om en vinst eller liknande. Utom om brott har begåtts. Och det finns ju en lite knepig sak här i alla fall för juristerna att hantera. Och det är om man förlorar data. Alltså information. Är det en förmögenhetsskada? Eller är det en sakskada? Är så att säga data en sak? Traditionellt har man kanske inte tyckt det i alla fall. Att information i sig är en sak. Men jag tror ändå att man skulle kunna argumentera för att en förlust av data ändå är en sakskada. Sen om det kan vara värt att känna till för er som är arbetsgivare åtminstone. För er som arbetstagare kanske man inte skulle berätta detta, men om så att säga arbetstagaren i tjänsten då vållar en sån här ekonomisk skada genom att begå ett brott, så blir han inte ersättningsskyldig, utan det är då arbetsgivaren som i första hand ska betala det skadeståndet. Däremot så är givetvis arbetstagaren straffrättsligt ansvarig, så att man kommer inte undan i alla fall så att säga. Men som sagt, trots det jag sagt nu, så är det normalt avtal som styr anspråkets storlek och andra villkor. Det om civilrätten. Nu kommer vi till ett något sexigare område, hoppas jag. Och det är då brott och straff. Det är så att säga två helt skilda kategorier, kanske man kan kalla det. Det straffrättsliga ansvaret stadgas alltid i lag, som sagt. De flesta lagar som innebär möjlighet till straffansvar är samlade i brottsbalken, dock inte alla, men väldigt många. Brottsbalken är som ett kapitel i lagboken. Brott kan begås med datorer, bara så att vi har det klart för oss. Och sen finns det något som så fint heter legalitetsprincipen. Och här brukar då de stora felen begås när jurister och tekniker ska försöka prata med varandra. Därför att om man läser så att säga lagboken, så kan man tolka fram att vissa beteenden som kommer in till abuseavdelningen skulle vara så att säga straffbelagda. Därför att det finns en paragraf som åtminstone påminner lite grann om det som har rapporterats till Andrea. Men det finns ett absolut förbud mot så kallad analog strafftillämpning. Man får alltså inte tolka lagen på annat sätt än egentligen enligt lagens bokstav, lite enkelt beskrivet. Så man kan inte tycka så här att det här är någon typ av vad ska vi säga, våldtäkt som har begåtts på IRC. Det här, det som du har gjort mot mig på IRC här, det är en våldtäkt. Titta vad som står i paragrafen om våldtäkt. Men som sagt, det, så funkar det inte helt enkelt. Vad är det då för brott som kan bli aktuella? Det här är några som jag i alla fall har kommit på. Det finns fler naturligtvis, men för att nämna några i alla fall. Förtal är väl kanske det som är det mest klassiska, eller det näst mest klassiska brottet. Det vill säga att man utsätter någon för annans, så att säga, misstycke. Man försöker få någon att framstå som klandervärd i sitt beteende. Det är så att säga legal definitionen. Barnpornografibrott behöver ingen närmare beskrivning egentligen. Det är ett spridningsbrott och innehavsbrott numera. Hets mot folkgrupp, ja, det säger sig självt. Ofredande är ganska intressant, därför att ofredande, det vi kommer in på det lite senare, men det handlar om att, så att säga, utsätta någon för en obehaglighet. Och där är lagen väldigt brett skriven. Så det finns utrymme för tolkningar där. Och eventuellt skulle man kunna argumentera för, och som sagt jag återkommer till det så att ni behöver inte vifta upp händerna direkt här, men att spam skulle kunna utgöra en typ av ofredande. Bedrägeri, annat klassiskt brott. Man bereder sig ekonomisk vinning på annans bekostnad. Det låter ju som vilken affär som helst kan man tycka, men det måste naturligtvis vara otillbörligt på något sätt. Dataintrång, jag sa att förtal kanske är det näst mest klassiska brottet som begås över internet. Men dataintrång är nog ändå det mest klassiska. Jag vet inte vad ni får in på abuseavdelningen, men jag kan tänka mig att det är en hel del sånt. Det finns då egentligen två typer som jag skulle vilja kalla för dataintrång, men det är lite slarvigt uttryckt. Brytande av post- och telehemlighet, det är så att säga ett dataintrång som begås när ett meddelande fortfarande är under transport, in transit. Och dataintrång, då legaldefinitionen, det är när man angriper data som befinner sig lagrad fast någonstans. Och sen inser alla som är tekniskt bevandrade att här är det någon korkad jurist som har skrivit detta, därför att all data som är i transit är naturligtvis lagrad någonstans. Ja, och det kan man ju kanske tycka. Men då finns det, om man tittar då på brytande av telehemlighet, det omfattar då telemeddelanden som fördelas av teleförmedlingsföretag, och det är väl glasklart för alla vad ett sånt är. Annars kan man ju tänka sig kanske att det är en ISP. Och det handlar om att man olovligen bereder sig tillgång till det här meddelandet. Så du får helt enkelt inte titta på till exempel e-posten då, men du gör det ändå. Om Telia som en del i sin service, eller vi tar Tele2 istället för att liksom rikta vreden någon annanstans i rummet. Om Tele2 tittar på meddelanden som är i transit av något skäl, då kanske man kanske gör det maskinellt eller hur man nu gör, så är det inte så att säga normalt inte en olovlig beredning från Tele2s sida, utan det kan vara som ett led i affärsverksamheten. Man tänker sig typiskt sett här att någon så att säga går in och sniffar trafiken eller liknande. Om teleföretaget X gör en analys av kundernas beteende i marknadsföringssyfte, om det så att säga är olovligt. Alltså normalt har man nog reglerat det där i avtalet med kunderna, hur man får hantera det. Och har man inte det så, och det är konsumenter, så skulle jag väl säga att mitt råd skulle i alla fall vara att man är rätt försiktig med det. Dataintrång. Här avser man då alla typer av information. Datorprogram är också, information enligt juristernas sätt att se på det. Och här handlar det om att olovligen bereda sig tillgång till vad man kallar för upptagningar. Men om man då tittar i tryckfrihetsförordningen där upptagning definieras, så inser man att det är information man pratar om, eller data. Och här räcker det alltså med ett intrång för att man ska bli ansvarig. Det finns inget läskrav eller man behöver inte förstått vad man har tagit del av. Därför att lagstiftaren ansåg när man stiftade lagen att intrånget i sig är så pass allvarligt, kan bereda så pass stor skada. Det kanske svarade lite på din fråga tidigare här. Att straffansvar behövs. Och man kan väl tänka sig att, det har jag naturligtvis inte prövat sen, man kan tänka sig att den här typen av programvara skulle kunna, så att säga, vara en typ av åtminstone förberedelse till dataintrång. Framförallt spyware, eller framförallt de här med programvaran med bakdörrar som man installerar. Och den här typen av portskanning som du beskrev tidigare. Det här i och för sig har jag fått lära mig av Amar, sitter här nere, att det här är ett otroligt vanligt icke-ärende hos abuse-avdelningarna. Därför att man har, så att säga, ofta som bredbandskund, och så har man förstått, man har läst Internet World, man har förstått att man behöver en brandvägg, man har laddat ner en brandvägg och tycker att man har installerat den, men man har väl egentligen aldrig kanske konfigurerat brandväggen på det sätt som var meningen. Och sen kör man igång sitt LimeWare eller Kazaa eller Napster-variant, och då helt plötsligt får brandväggen fnatt och börjar rapportera, ja, jag vet inte hur många abuse-ärenden till teleföretaget X, och rapporterar då att det är ett pågående dataintrång här hos mig. Själv vet man ingenting egentligen, därför att man vet inte ens hur man går in och tittar på de här loggarna, utan man sitter glatt där och tankar ner Madonnas senaste video eller vad det är för något. E-handelsdirektivet har vi fått från EU, och det stadgar rakt ut då tre undantag som införs i Sverige. Det är undantag från ansvar, och det gäller framförallt då ISP:n, nämligen när det gäller ren vidarebefordring, cashning, som vi pratade lite om tidigare, och värdtjänster. Jag ska förklara vad det där är för någonting. Vidarebefordran förutsätter att tjänsteleverantören då inte själv har initierat överföringen. Så det är någon kund som har gjort det. Han har inte heller valt ut mottagaren. Nu pratar vi alltså med aktivt välja ut mottagaren. Inte så att kunden bestämmer att det ska till en viss IP-adress och sen ser teleföretaget X till att det kommer fram till den IP-adressen, utan det är ett aktivt val. Och han har inte heller valt ut den information som ska skickas. Då ska han inte bli ansvarig. Det finns givetvis undantag. Vi behöver inte räcka upp händerna. Värdtjänster. Där talar man om, så att säga, en roll där ISP:n inte har någon som helst aktiv roll heller, utan han har ingen kännedom om den information som lagras. Fallet med till exempel det här med att man lägger upp då låtar eller filmer eller så på sin personliga bredbands eller privata bredbandsserver, eller bredbandsuppkopplingsserver, vad man kallar det, faller ju här under ganska klockrent. Men så finns det då ett ganska stort undantag i Sverige som fortfarande torde vara giltigt, och det är BBS-lagen, som ni säkert har talas om. Det här är ganska komiskt att jag ska berätta om detta, för att Sveriges främsta expert på detta är förmodligen Ragnar Lönn. Men du får rätta mig om jag har någonting fel här. BBS-lagen innebär att man har som BBS-innehavare, eller som innehavare av en elektronisk anslagstavla, man har ett informationskrav på sig, man har ett krav att hålla uppsikt, och man har ett krav på sig att radera eller avlägsna vissa typer av meddelanden. Vad betyder detta? Jo, BBS-lagen omfattar en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden. Och vad är då ett meddelande? Jo, det är ljud, bild, text, datorprogram, you name it. Användaren är aktiv på något sätt på en BBS enligt lagens definition. Dock omfattas aldrig ren nätleverans, näthantering, intern förmedling, till exempel på en koncern eller ett företag eller en organisation, sådant som omfattas av grundlagarna tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, återkommer sen till vad det innebär, eller e-post. Inget av det som står här nere omfattas av BBS-lagen. Och vad har då den som till exempel driver en newsserver för ansvar? Jo, dels måste han berätta vem han är. Det vill säga, jag är telekommunikationsföretaget X. Han måste berätta hur man får tag på honom och vissa rudimentära kontaktuppgifter. Ganska enkelt att uppfylla. Han måste berätta hur meddelanden blir tillgängliga. Ser man ofta ganska flagranta brister kan man tycka, men för de flesta användare så är det rätt solklart hur meddelanden blir tillgängliga. Det vill säga man fyller i något formulär och trycker posta eller man använder sin news-klient. Uppsiktskravet, ja, det beror på en mängd faktorer. Det beror på om man driver verksamheten i affärssyfte, hur stor man är, mängden meddelanden, hur lätt det är att kontrollera varje meddelanden. Det finns alltså inget krav egentligen på någon förhandsgranskning, utan det räcker normalt med att man har en typ av klagomur, eller kanske abuseavdelning kan vi kalla det idag. Och så säger vi då att man får en kund som beter sig på något sätt i den här alt binary sex var det kanske. Om ni ser så lyckas jag fortfarande hålla kvar det där, inte vet vad det heter. Men man upptäcker att en kund där börjar sprida barnpornografi. Och det får man reda på genom att någon skickar ett meddelande till abuseavdelningen och säger att det finns mängder av barnpornografi här i allt sexgruppen. Och då har man ett krav på sig som ISP att rensa bort de meddelanden från den här BBSen som man kan kalla det då, som är uppenbart brottsliga eller som utgör upphovsrättsintrång. Så att det finns alltså en aktivitetsplikt där för telekommunikationsföretaget X. Vad är då uppenbart brottsligt? Och då har man räknat upp i lagen vilka fyra situationer som kan bli aktuella. Det är uppvigling, hets mot folkgrupp, de två brotten tror jag alla förstår, barnpornografibrott och olaga våldsskildring. Det handlar alltså om synligen förråande bilder. Då kan man tycka sådär, okej, men varför ska jag anmäla det här till internetoperatören? Jag kan kontakta polisen och det kan man naturligtvis göra. Men internetoperatören riskerar ansvar om den inte hanterar de klagomål som kommer in. Så därför måste ofta exempelvis Telia agera, även om man kan tycka att, som har uttryckts här några gånger, att det så att säga finns skäl till att ansvaret inte borde ligga där, utan att de är ett befordringsföretag och ska liksom inte hantera den här typen av ärenden. Men som sagt, om de har värdtjänster, som du säger, så tittar man då på, vi säger att det kommer in en polisanmälan nu mot teleföretaget X, eller telekommunikationsföretaget X, där man säger att det sprids barnpornografi här, begås barnpornografibrott, inget händer, jag har skickat 8 mejl här till abuseavdelningen, det har gått 6 dagar och inget har hänt. Ja, då tittar man på hur har klagomuren skötts i detta fall. Och så ser man att okej, det finns någon typ av affärspraxis här om hur mycket man kan hantera. Man har 10 personer anställda, 200 ärenden om dagen, plus det så har man massa automatrapportering som kommer in. Det kanske är rimligt med 7 dagars aktivitet och därför vidtar vi inte någon åtgärd.
Har det någonsin tillämpats?
Det här har inte prövats. Nej, än. Men det är många som naturligtvis ändå är nervösa för detta i och med att det är straffbelagt om man så att säga är grovt oaktsam. Uppsåtlig kanske man inte är. Det finns ett klassiskt avgörande kan man nästan säga från 96, så kallade BBS-målet. Jag vet inte om ni ser här uppe någon här, så. Ett HD-avgörande. Det var en kille som drev en BBS nere i Helsingborg tror jag det var. Och där fanns det en speciell elit aria dit man kunde då lägga upp upphovsrättsligt skyddad programvara som sen också kunde laddas ner. så hade man ett system för hur mycket man skulle ladda upp för att få ladda ner och så vidare. Ingen av er känner naturligtvis till hur detta fungerar, men jag beskriver det bara i breda ordalag. BBS-innehavaren i detta fall blev frikänd från ansvar därför att man tyckte att han hade så att säga ingen möjlighet att kontrollera detta, och han gjorde inte det heller i praktiken, kontrollera vilken programvara som laddades upp. Men jag skulle inte dra för stora växlar av det, så det är ingen idé att springa hem och sätta upp såna här servrar, därför att dels så väcktes inte talan om ansvar för medverkan av, det finns en processuell förklaring till det som är rätt komplicerad, så den tar vi inte nu, men rent allmänt så är det svårt att dra slutsatser från det här målet. Så att därför så försöker alla sköta sig. Brott är brott, även om de begås över internet. Oftast i alla fall. Som sagt, legalitetsprincipen gäller. Man kan begränsa det civilrättsliga ansvaret med avtal. Och hör upp blindstyre. Alltså teknikerna och juristerna måste bli bättre på att prata med varandra. Det är väl egentligen det stora problemet idag. Jag gjorde en gång en sån här personlighetstest för en anställning, som jag tvingade göra det. Och då fick jag veta, de visste inte alls vad det var för bakgrund, och fick jag veta att jag antingen var systemvetare eller jurist. Så man tycker att liksom, det borde ligga ganska nära varandra det här, så att vi borde bli bättre på att snacka helt enkelt.